Gry.
Halloj.
Hallå, vi har ju faktiskt sett otroligt mycket de sista dagarna. Lite ovanligt mycket.
Ja, lyxigt mycket.
Det har varit en hel del fester och dessutom är det ju pingstdagen idag. Och vi har ju några riktigt fina tropiska dagar bakom oss. Jag tror att hela Sverige nästan känner eufori.
Ja, massa ledigt och jättefint 30 graders värme på alla lediga dagar. Kan det bli bättre, undrar man.
Ja, frågan är ju om vi kan drabbas av happykondri.
Ja, jag tror det. När förväntningarna liksom hela tiden ska toppas.
Mm. Det är ju Mikael Dahlén som vi ofta citerar i den här podden som faktiskt har satt i det här ordet på kartan.
Ja, han är så spot on ofta. Ja. Happy kondri. Alltså, vad är det?
Mm. Man kan väl säga att det handlar ju om att när du hela tiden börjar utvärdera om du är lycklig i det du gör. Och han pratar ju mycket om att vi idag ska recensera och betygsätta allt vi gör. Och att man på något sätt måste känna att har jag toppat det här nu? Eller har jag valt det bästa?
Mm.
Har den här dagen varit perfekt? Var den här måltiden god? Det spelar ingen roll om vi...
Kan det bli bättre hela tiden? Det är ju de här topparna.
Ja, och sen det som han tog upp bland annat, det är ju det här att idag ser man ju överallt var du är och handlar eller får service. Den här, ni vet, det finns en fråga från minusgubben till plusgubben.
Ja, precis. Glad mittemellan eller surgubbe, ja. Olika knappar.
Ja, så ska man liksom hela tiden betygsätta besöket i butik eller tjänsten eller vad det nu är. Han tycker väl helt enkelt att vi måste sluta betygsätta allt och ifrågasätta själva om vi är lyckliga hela tiden.
Mm. Och så. Då blir det kanske lite enklare att må bra.
Ja, men han tror att vi behöver inte jaga de här topparna hela tiden.
Nej.
Utan det han säger är, och det här tror jag verkligen är viktigt att prata om just den här tiden på året när man har så höga förväntningar, att ta lyckoledigt.
Ja.
Och våga bara njuta och inte jämföra dig och inte tänka ja, men i siffror som han säger.
Nej, och lyckoledigt då menar han, alltså ta ledigt från att söka om hela tiden att det känns toppen. Mm. Inte så att ta ledigt och vara lycklig.
Nej, precis, nej, utan just det här att hela tiden jämföra och jämföra inte med, ja men liksom bor du på ett hotell som du tycker är fantastiskt och tyck det är fantastiskt. Ja. Det spelar ingen roll om betyget var 3 istället för 5.
Nej, och att det tar också ganska lätt ner. Om jag tyckte att det var en 5, jag kände att det var toppen.
Mm.
Och så ser jag, men shit, på TripAdvisor är snittet bara 3.
Mm.
Så ramlar det direkt i min mentala känsla ner. Ja, det kanske inte var så bra.
Nej, men han tog ju väldigt bra exempel där han hade varit på en konsert som han hade tyckt var väldigt bra. Och sen när han hade läst recensionen där bandet bara fick en 3, då tyckte han liksom att okej, nej, men det kanske inte var så speciellt då.
Nej, han började omvärdera liksom sin egen. Och lite det som är nu när vi ska ut i allt som vi typ väntar på hela året. Semestern, ledigt, det ska vara fint. Allt det här som snurrar som vi brukar dra varje gång det är semester. Är bättre att bara ta lite lyckoledigt.
Ja, precis. Jag tyckte det bara var ett väldigt bra tips.
Mm, håller med.
Du, vi måste kasta oss in i ett annat ämne som jag har funderat på i veckan. Jag läste om den här Ystadsfamiljen. Har du läst om det?
Ja. Man kan inte fatta att det är på riktigt.
Nej, det här är ju alltså en familj i Skåne som bor i Ystad. Där man har hållit 5 barn gömda. De har alltså inte gått i skolan utan de har till och med levt i en källare i helt extrema förhållanden. De har faktiskt inte haft varken dusch eller toalett. Och alltså, de har varit gömda i 9 år.
Ja, men var det inte 18?
Nej, 9 tror jag de hade. Alltså, nej, 9 har jag läst.
Okay.
Men nu måste jag säga så här också att jag vet faktiskt inte hur gamla de här barnen är. Så
att den äldsta är 18 och den yngsta är 4. Och jag uppfattar att från 18-åringen så har de, från det första barnet föddes, har de hållit på så här.
Ja,
sen vet jag inte hur länge de har bott i Ystad där.
Nej, precis.
Att de flyttade
men det var nog i Ystad i alla fall 9 år då. För att, alltså, men hela den här historien är ju bara helt...
Och man kan inte föreställa sig, nu läser jag ju då Aftonbladet liksom.
Ja.
Men ändå att de här socialsekreterarna som då kommer dit med polis och allt. Det är, liksom, det är bara sån misär när de kommer in.
Ja.
Och barnen som inte kan... En sko på toa själv kan inte knyta skorna. De kan inte göra såna här basgrejer som man tänker.
Nej,
hur är det
de kunde inte ens skala en banan, läste jag. Mm.
Men hur... Oh, herregud,
alltså. Men alltså, nej, men det som jag egentligen då vill ta upp på grund av det här. För jag menar, det är inte första gången vi hör om barn som har varit illa på det här sättet. Utan ja, vi har ju Fritzel eller vad han nu hette.
Och, ja, det finns jättemånga.
Ja, många historier där man har gömt sina barn. Eller kanske utnyttjat sina barn med incest eller vad som helst. Alltså... Går det att förlåta? Alltså hur ska något av de här barnen någonsin kunna förlåta?
Ja, alltså vad kan man förlåta?
Ja, men det är det jag tänker.
För jag undrar om de, alltså just de här barnen undrar man om de någonsin kommer kunna bli, om jag får säga normala inom citationstecken, så att de ens förstår. För att vad jag förstår så hade de ju, den äldsta var ju 18 och kan inte omhändertas och hade valt att stanna kvar såklart. För att man är helt, alltså man, det är ju det man känner till.
Ja.
Men om de någon gång blir helt normala,
ja,
och fungerande, så är ju frågan, kan man förlåta? Och alltså spontant så måste jag, tänker jag ju att, men det kan man väl inte.
Nej.
Tänker jag spontant. Nej. Bara. Nej. Sen är ju liksom blodsband är starkt.
Ja. Nej, men det tänker jag också på, att blodsbandet är ju någonstans, det är deras föräldrar. Och så är det ju gamla, alla andra tidigare händelser också man hört talas om. Men är det verkligen, ja, jag vet inte, hur kan man förlåta?
Nej, men det är ju klurigt. Jag funderar också på det här med förlåt. Alltså, det frågan är, alltså, måste man förlåta? Om vi liksom ser bort ifrån dem då. Om man tänker allt som man råkar ut för under ett liv, ja, så, som man kan. Måste man förlåta? Handlingar, ja, kan ju också skilja mellan liksom handlingar och person. Kan man förlåta en handling som någon gör? Men fortfarande, alltså...
Ja, jag förstår. Skilja
på handling och person. Ja. Kan man det? Måste man? Och jag tänker också så här, mår man bättre än då man innerst inne själv om man förlåter?
Ja, men det var rätt intressant.
Gjort.
För att just det med att förlåta, jag läste någonting om det, just att med gärningsmän då, som alltså har gjort någonting ganska allvarligt, det kan ju vara olika saker. Varför förlåter man då som drabbad, eller vad man ska säga? Och det handlar ju inte om att man förlåter egentligen handlingen. Men man förlåter på så sätt för att man själv ska kunna gå vidare i sin vardag. Och jag tror egentligen inte att det handlar om att man förlåter handlingen. Men man förlåter... Man förlåter...
Att
det har hänt, ja. Mm. För att annars så kanske man inte kan fortsätta sitt eget liv. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är otroligt stort att kunna förlåta någonting sånt där... Jag menar, sådana här små saker i vardagen, det fattar man ju liksom. Men det finns ju en hel del saker som man tänker ofta att, men herregud, hur kan de förlåta det där?
Ja, jag vet, har du råkat ut för något sånt som du känner att det där var alltså något oförlåtligt? Antingen det, eller att du har råkat ut för något stort som du har förlåtit, eller?
Nej, men jag tänker lite grann att... vad är liksom ett förlåt? Jag tycker egentligen idag att ordet förlåt missbrukas lite grann.
Det är lite slarvigt.
Ja, det är lite slarvigt. Ja. Och man använder det väldigt ofta. Och det är väldigt tomt, det man säger. Alltså, ja, jag menar ju inte det här när man säger ursäkta mig och förlåt och sådär i vardagen. Utan jag menar med det här att väldigt många tror idag att det räcker. Säg nu förlåt. Så blir det bra.
Så som man har sagt till barnen under alla år. Säg förlåt nu.
Precis. Och det är lite grann där vi kanske är. Att det är väldigt lätt att slänga med det här förlåt. Utan det är ju med handling visa att man kanske verkligen ångrar sig. Nej, men har jag gjort... Jo, men jag har väl varit med i ett par olika situationer där jag verkligen har känt att jag inte kan förlåta. Men det är ju inte så att det har varit en händelse. Utan då är det ju en rad händelser. Och det handlar ju om ett förtroende som till slut bryts.
Och då är frågan, efter de som vad ska jag säga, är för att man mår bättre av att förlåta själv.
Ja.
Känner du att det skulle inte spela någon roll? Det är skönt att slippa då. Då går jag hellre vidare.
Så skulle jag säga.
För då är det en person som du typ släpper.
Ja, eller precis. Man ska säga. Ja, men så tycker jag nog. Att förlåt för mig är att... Alltså, när man inte känner att det kommer från hjärtat.
Och jag läste att man kan göra en distinktion mellan en ursäkt och förlåt. Och det håller jag med om. Att en ursäkt är lite mera att man förklarar varför man gjorde något.
Ja, men precis.
Alltså, jag är ledsen att jag gjorde så. Men det var för att jag... Så har man en orsak till varför. Medan som man tänker att ett innerligt förlåt liksom är så här, jag är så ledsen att jag gjorde fel.
Och sen tänker jag också att en viktig del i ett förlåt är att, vad kan jag göra för att hjälpa dig i det här? Alltså måste ju öppna upp. Sen finns det vissa saker, jag menar, man kanske vet att, om vi nu säger att det är en vänskap eller någonting annat, det är förlorat. Det finns ingenting mer att göra, men man kanske ändå vill känna att att jag vill att du har förstått varför jag gjorde så här. Mm. Eller lite så. Att man ändå för jag tänker även om man måste be om förlåt. Då, jag menar, det är också så här viktigt för den personen. Inte för alla då såklart. Men att någonstans att om man säger då att en vänskap tar slut. Varför? Eller vill man inte ställa till rätt eller bara förstå? Mm. Och där är man väl olika.
Jo, vi har ju vridit lite på det här med förlåt. Ursprunget är ju att ge förlåtelse. Mm. Den bibliska ursprunget är ju att Jesus ger syndarna förlåtelse. Och det har ju vi vänt på, att man är så här, förlåt.
Mm.
Jag vill verkligen säga förlåt. Men vad betyder det? Jag tror att det ändå är ganska... Jag ska inte säga ganska få människor, men jag tror att det kanske inte är de vanligaste förlåten där man faktiskt innerligt känner att jag... Alltså om man innerligt förstår att här är det tufft, då tror jag att man räknar med att man kanske inte får förlåtelse.
Nej, men så är det nog, absolut.
Och det tror jag inte många egentligen tänker. Man tänker att nu kommer jag och ber om förlåtelse här, och det får väl duga. Det måste du ju ta emot.
Ja, men det tror jag absolut att många... Men det är det jag menar, att då förstår man inte riktigt att det krävs en motprestation också någonstans. Att en vilja att visa det här förlåtelse. Nej. Men du, har du varit med om någon stor händelse som du känner att här...
Så vet du, jag säger ofta det, jag har levt ett förskonat liv. Jag har liksom inte det, inte i vuxen ålder på riktigt. Nej. Det är klart att när man var tonåring så var det ju saker som man tyckte var oförlåtligt. Så. Ja. Men som jag idag kan känna bara är tramsigt och liksom haka upp sig. Men nej, faktiskt inte. Och jag har funderat på om jag har gjort något oförlåtligt mot någon. Och det har jag kanske, men det har jag inte fått... förstått, nej, eller vad jag ska säga. Och jag har heller inte fått den tillbaka.
Nej, men jag tänker nog att jag är ganska noga med att jag vill inte trampa någon på tårna. Alltså det är så här att där skulle jag ju tycka det var väl, jag skulle ha jättesvårt att känna att jag hade en sån vad ska man säga, outklarad situation. Mm,
men det är inte säkert att du vet,
nej,
om
vet
det.
Om, nej, och det är det jag tänker, att det ganska ofta är så antagligen.
Mm, för vi är dåliga på, vi är faktiskt jättedåliga på att säga, vet du vad, jag tycker att du behandlade mig som skit här. Jag förlåter dig inte, höll jag på att säga, men vi är ganska dåliga på det.
Nej, men vet du att jag har faktiskt en liten grej som kanske inte, som jag tänker att... alltså nu har jag inte det direkt med förlåtelse att göra, men nu vill jag bara tänka en situation. Ja, nej, men det var en, nej, men jag hade en kompis i Happis som vi umgicks jättemycket när jag var hemma, och sen en gång så är jag hemma typ höstlov eller något sånt där med barnen, tror jag, så jag ringer henne och frågar, ska inte vi liksom bara ses och gå ut en sväng, och hon är så avvisande. Och jag bara såhär, men vad är det? Nej, men jag bara märker att hon är... Ja, men
hon vill inte.
Nej, alltså så otroligt avvisad. Jag blir ju jättepaff.
Mm.
Och sen så på sommaren, eller ja, någon gång efter, så träffar jag henne igen. Och då så säger hon till mig att jag kan inte förstå att du har snackat skit om mig. Och jag har verkligen inte sagt någonting om henne. Men nu i efterhand så har jag tänkt att det är ju någon som har velat...
Ja.
Oss illa, eller mig illa antagligen.
Men då vågade hon inte, hon pallade inte att säga det där och då.
Nej, och då sa jag bara till henne, nu måste du ju berätta vad jag har sagt. Du behöver inte säga vem som har sagt det.
Nej.
Men jag vet att jag inte har gjort det. Men hon var ju inte ens intresserad av att reda ut den här situationen.
Nej.
Så vi är ju inte vänner. Det är ju knappt, ja, det är ju som trist. Jag tror att vi skulle hälsa idag. Men det är ju det jag menar, att man måste ju också vilja lösa situationen. Och sen också så här, ibland kan jag tycka att man kanske är skyldig att ta reda på sanningen. För ibland kan jag tycka just i ett sånt läge att ska man lyssna på all skit man hör, eller ska man ha också ett ansvar att liksom, hör man någonting som verkligen verkar galet så...
Särskilt om det är från en god vän liksom.
Ja.
Och det är väl också det som kan skilja lite, tycker jag, att om någon gör något av illvilja så kanske man inte är intresserad av att förlåta. Men alltså alla människor kan göra liksom misstag.
Ja, men jag tänker ändå att hon kände ju mig väldigt väl.
Ja, trodde hon då.
Ja, precis. Men och den här personen inte. Måste ju ha sagt någonting som, du vet, ändå tänker jag att hon borde...
Som var lätt att tro på.
Ja, eller hur? Men du, jag tänker bara, något som jag läste på, alltså vad är det man kan förlåta? Och någonting som väldigt många svenskar är beredda att förlåta, det är otrohet.
Ja, men det förstår jag.
Mm.
Det tror jag att jag bara så här som en... Vad säger man, som princip tror jag att jag skulle kunna göra det. Sen har jag ingen aning om om jag skulle hamna där, såklart. Men jag tänker att det är så mycket som kan ligga bakom det. Det är också, om man tänker bara som i en relation generellt, så är det ju mycket som kan, man själv kan vara orsak till. Jag menar inte att jag är orsak till att min partner är otrogen, men det kan vara så mycket grejer i en relation.
Ja. Men som, finns det någonting du inte skulle förlåta?
Spontant så tänker jag att om det är någon som orsakar mina barn någonting som är oåterkalleligt, så tror jag väl kanske inte att jag skulle kunna det. Vi pratade lite om det igår, för att det är ju ett känsligt ämne, om man, det är så lätt att säga ja, det skulle man ju eller inte, men sån här jätte, alltså en sak så här, ett rattfyllo kör på Theo när han är ute och kör moppe, och så dör Theo. Mm. Alltså det spelar ingen roll hur ledsen det här rattfyllot är och går lite, jag vet, jag bara känner det finns, jag är inte intresserad av det. Jag hatar dig för resten av livet. Jag hoppas du brinner i helvetet, skulle jag nog känna.
Mm.
Men säg att Theo Herman, han skjutsar Herman på moppen och kör mot rött.
Mm.
Och så krockar de och så dör Herman, säger vi. Nu är det extremt.
Ja,
då är frågan, hur kan man förlåta sitt eget barn? Alltså det är ju så massa sådana här jätteknepiga. Men jag tror att om man tar bort de liksom stora, så tror jag i alla fall att jag har ett ganska förlåtande hjärta faktiskt.
Mm.
Tänk att man kan lätt liksom, alltså alla kan göra bort sig, eller alla kan tänka fel eller reagera på ett sätt, eller liksom, jag tror de här vanligaste stora grejerna skulle jag nog kunna förlåta. Tror du inte?
Ja, men jag tror väl också det egentligen. Alltså jag menar, det du säger, de här helt extrema. Jag läste faktiskt en annan artikel just om en kvinna, det var en amerikansk skådespelerska. Det var också på en så här Aftonbladet eller någonting, där hon hade blivit intervjuad, för hon hade ju kört på en pojke som hade dött.
Ja, jag läste. Ja, du läste för 18 år sedan.
Ja, precis. Och hur det hade påverkat henne. Ja. Och det spelar ju ingen roll, precis som du säger. Hon har ju gjort den här gärningen. Föräldrarna kommer såklart aldrig att acceptera det.
Nej. Och sen beror det ju också på förstås. Har du en unge som springer rätt ut? Alltså det finns ju massa olika. Men jag tänker också många gånger att man ska komma ihåg att man också måste, för hon måste ju på något sätt förlåta sig själv. För att om du inte kan förlåta dig själv för någonting, så tror jag att du är för evigt dömd till ett otroligt mörkt liv.
Ja, vi hade ju hund tidigare.
Ja.
Han blev ju påkörd av en man som var och hälsade på oss. Och det har jag verkligen så många gånger tänkt. Att varför han inte bad om förlåtelse.
Gjorde han inte?
Nej, han har aldrig kontaktat mig.
Visste han att hunden gick bort?
Ja, det som jag också har tänkt på väldigt mycket är att han kunde ha skickat blommor. Han kunde ha erbjudit sig att betala veterinärkostnaderna.
Mm. För ni tog honom till veterinären och så avlivade ni honom, eller?
Ja,
det är ju väldigt speciellt. Ja, det tycker jag. Var det någon ni umgicks med, eller var det bara typ
en... Det var en affärsrelation.
Okej.
Men är inte det jättemärkligt?
Det är jättekonstigt.
Ja. Och det är ju en grej då som jag alltid har verkligen tänkt på.
Men vad speciellt.
Ja, är inte det jättespeciellt?
Han har haft kontakt med honom efteråt?
Nej, jag hade ju aldrig någon kontakt med honom. Det var ingen som jag kände. Men ja, jag har verkligen tänkt på det många gånger. Nu är det ju flera år sedan det här hände. Det är ju 12 år sedan, men jag menar ändå. Jag har verkligen tänkt på det många gånger.
Förfärligt ju.
Mm.
En annan grej ska jag bara säga jag tänker på sådana här stora så här terroristhandlingar och sådana saker, är det ju en del som pratar om att man måste förlåta för att få lugn i själen och så. Men jag tänker att det oftast är det lättare att förlåta personer eller handlingar om man har en bakgrund. Alltså att man kan vara mer förstående, man kan vara större som person om man har, inte kanske för en terrorhandling, men om man tänker att någon beter sig jävligt skumt. Och sen så lär man känna dens familj till exempel, och så känner man bara okej, nu förstår jag att den här personen kommer från något liksom.
Ja,
och att man då kan ha lättare att förlåta eller förstå åtminstone, vara mer förstående för.
Ja, men det kan jag nog hålla med om, att det är säkert så att får du möjlighet att sätta dig in i en persons bakgrund, så har du i alla fall en möjlighet att skapa förståelse. Men överlag så är väl vi svenskar ganska duktiga på att säga förlåt. Men jag måste bara säga en grej som jag läste om. Och det var just en kvinna som blev intervjuad om att hennes man hade träffat någon annan. Och det visade sig att han hade haft en familj vid sidan om deras familj. Alltså jag kommer inte ihåg om det var 15 år eller något sånt där. Och det hon kände att hon inte kunde förlåta, det var att hon hade blivit bestulen på sin tid.
Ja, såklart. För hälften av hennes tid hade ju någon annan fått.
Mm. Och hon kände så här att hon hade verkligen, ja, men som många kvinnor gör, dragit ett enormt lass.
Mm.
Och han hade ju snackat om att han var på affärsresor och han var på möten och middagar och allt vad det var. Och faktiskt när jag läste den där så fick det mig att tänka på att jag har ju en, det är ingen kompis men en bekant, som hade ett förhållande med en man i flera år. Där han hade en egen familj. Mm. Där hon var liksom sidoprojektet.
Ja.
Och hon skaffade 2 barn med honom.
Nej.
Jo.
Det fascinerar mig alltså.
Ja.
Hur är
men
det möjligt?
Men alltså då tänker jag att förlåtelse där. Hur? Men jag tänker lite grann så här att där handlar det ju om att hur kunde hon acceptera det? Att för det första var andra fiolen.
Mm.
Eller vad hon nu var. Hon kanske var första fiolen. Det kanske var familjen.
Trodde hon i alla fall.
Ja, precis. Ja, men hon måste ju ha trott det i alla fall. Och sen att, nej men på något sätt att göra sig själv så liten på något sätt.
Jag tror att, jag fattar inte det. Det är helt jag hade en gammal kollega som hade 2 syskon också. Och de hade upptäckt ganska nyligen innan hon började. Så att deras pappa i 15 år just hade haft en annan familj. Alltså i kommunen nästgårds.
Ja.
Och det funkade ju typ innan mobiltelefonerna och GPS-ernas tid ganska bra. Och jag kommer ihåg att vi pratade så mycket om det. Hur är det möjligt? Men jag tror, för att summera det här, att man vet inte. Nej. Förrän man själv är där. Man vet nog inte hur man själv skulle agera. Hur man skulle göra. Hur man skulle förlåta eller inte.
Nej.
Förrän man sitter där.
Nej, men det är nog helt rätt. Alltså så är det. Man måste ju uppleva det. Man vet ju faktiskt inte riktigt var sin egen gräns går. Och sen också tror jag att man måste värdera. Alltså alla gör sina värderingar.
Mm.
Och vad är det man värderar mot?
Ja. Alltså någonting gör ju att du har valt att göra någonting. Mm. Och sen,
ja, men du, ska vi kasta oss in i en annan grej som jag också såg här i veckan som var så rolig. Det är ju så att SIFO har gjort en undersökning på vilka personer svenskarna helst vill åka på resa med. Alltså topp 10 åka på semester med.
Det såg inte jag.
Och på plats nummer 1 är en person som även blev val till typ grannen man vill ha bland svenskar. Vet du vem jag pratar om då?
Jag hade tänkt säga Lillbabs typ, ja. Men nej.
Nej, alltså det är Leif G.W. Persson som svenskarna helst vill åka
är
på resa
sant?
Med. Och även då som sagt val till årets granne.
Men gud, vad tänker de att de ska göra på den semestern?
Ja, men vet du vad, han blir ju intervjuad om det här då. Ja. Att varför tror du att du blir utvald? Då säger han så här, ja, den enkla sanningen, eller svaret på den frågan är väl att det är väldigt få som har varit och rest med mig. Ja. Eller bott granne med mig.
Gud vad roligt, jag tänker samma.
Ja.
Gud vad roligt.
Nej men alltså jag blir lite förvånad och jag tänker att han ändå är en så otroligt populär person. Alltså jag tänker att han bjuder på sin kunskap. Och han
det blir
också
roliga diskussioner
precis.
Kanske man tänker.
Ja, jag tror också det, man gillar det.
Gud vad roligt.
Men ska jag resa upp de andra så får du gärna berätta om det är någon av dem du skulle vilja åka på semester med och varför. På plats nummer 2 är Mia Skäringer.
Mm.
3, Petter Stordalen. Sen kommer Tilde de Paula. Gunde Svan. David Helenius. René Nyberg, alltså de 2 är ett par. Väldigt spännande. Felix Herngren. Camilla Läckberg. Och Alexander Perleros.
Ja, vad intressant.
Ja.
Alltså jag skulle ju lätt ta, om man fick åka med 2 så skulle jag gärna åka med Helenius och Felix Herngren. Alltså jag tänkte på att jag måste åka med någon rolig.
Mm.
Så att man har lite roligt. Och sen tänker jag att Petter Stordalen säkert skulle vara kul en stund. Men jag tror man blir helt utmattad av honom. Men han är ju rolig. Han är ju liksom,
men han skulle ju vara kul att träffa
kul att snacka med. Ja, jag tror semester med Petter Stordalen, då måste du ha ledigt sen, tror jag. Vem skulle du vilja ta?
Nej, men jag håller med dig. David Helenius och Felix Herngren tänker jag verkligen skulle vara spännande.
Förstår om man skulle skratta.
Ja.
Förhoppningsvis.
Är det någon av de här som du absolut inte vill åka med?
Ja, jag skulle ju aldrig åka med G.W. Persson. Jag skulle helst stanna hemma och jobba.
Ja. Nej, men Alexander Perleros, det är ju han som har podden Framgångspodden.
Ja. Skulle ju såklart,
jag följer honom på Instagram så han hade kommenterat det här.
Ja.
Och han sa så här: nej, 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 ni skulle absolut inte vilja åka med mig. Jag är supertråkig. Okay. För det första dricker han ju inte alkohol.
Nej.
Och det sa han, han går ju och lägger sig tidigt, han tränar, okay, han vill bara äta. Ja, precis. Han tyckte själv att han världens tråkigaste resesällskap.
Gud vad roligt.
Nej, men jag tyckte det var en rätt spännande lista. Det är ju rätt så här, det är inte några unga människor med på den här listan. Jag tänker att ändå är en riksrepresentativt urval som man säger.
Mm, att det är
15-79. Man har ju ändå valt en ganska, det är ju en lite äldre.
Ja. De tänker att det är tryggt att åka med någon.
Ja, jag tänker också det.
Om du bortser från listan där, har du någon sån här drömresesällskap?
Ja, jättesvårt att bara hitta på det nu. Men jag gillar ju personer som är roliga, smarta, alltså som man kan prata med och ha kul med.
Man anar ju lite, du fick ju en del böcker på när vi firade din födelsedag i fredags. Och man anade ju temat, det var ju Melinda Gates och det var Superwoman. Så det var. Så det känns som du skulle vilja åka med någon sån här.
Ja. Ja, men det skulle
boost-kvinna.
Ja, kanske. Det vore ju nog kul. Mm. Jag kan inte komma på någon just nu.
Nej, det är svårt när man så här ska svara direkt. Men jag kan tycka, bara, alltså någon rolig, för det är ändå semester. Någon som är humor, som man skrattar och gör mycket roligt med.
Nej, men alltså allra helst åker man väl med sina kompisar och vänner. Det är ju lite svår fråga.
Ja. Jo, men jag tänker man skulle ta en som kändis.
Ja, precis. Liksom. Jag förstår, men det är ändå en lite så här. Nej, men jag tänker att om man får den här frågan, det är ändå så här. Det blir ju en annan... Ja, det är ju en väldigt rolig fråga.
Mm.
Men Leif G.W. Persson, han är poppis han.
Ja, roligt att han själv har svarat. Det svarar bara de som inte har bott granne med mig eller inte åkt på semester.
Men du, nu är det som sagt pingstdagen. Imorgon är det annandag pingst. Men numera jobbar vi ju på annandag pingst.
Hela världen är ledig imorgon, utom Sverige. Precis. Vi var lediga i torsdags.
Ja, men då får vi väl hoppas att det är lugnt på mejlen imorgon.
Det kommer vara så lugnt. Norge är lediga.
Ja, vad skönt.
Ja.
Och i nästa vecka så går ju barnen på sommarlov.
Ja, härligt. Då börjar allt det härliga.
Ja, men det är faktiskt. Jag tycker det ska bli jätteskönt nu när deras aktiviteter, eller i alla fall skolan, tar paus.
Och så testar vi det här med lyckosemester.
Mm. Vi ska ta lyckoledigt.
Lyckoledigt, förlåt.
Och det var ju inte att vi skulle inte vara lyckliga. Nej. Vi skulle inte hålla på och mäta hela tiden.
Nej, för då blir vi lyckligare.
Ja, och slipper hypokondri.
Mm. Det är happy, ett bra sätt att...
Happy-kondri.
Happy-kondri, det är bra. Och jag tänker att det är ett bra sätt att sätta punkt
ja.
För idag.
Ja. Ha det så bra.
Vi hörs igen.
Hejdå. Hej då.